välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och i dagens avsnitt så har vi ingen mindre än ordföranden för veteranstöd Rapid Reaction. Och det här är en stor ära att ha med dig i podden här. Varmt välkommen sheriffen Peter Widenstedt.
Tack så mycket.
Det här är ju en till milstolpe tänker jag för både VRR och för Rekyl. För i år så fyller ni 10 år
ja.
Som organisation.
Jajamän.
Berätta hur det startade.
Ja, det startade 2014 och det var tre veteraner som hade en gemensam vän som satt i ett ekonomiskt dilemma. Och då tyckte de, hur svårt kan det vara? Så att de tog hjälp av Facebook och uppmanade folk till att swisha vad man kunde swisha, så att säga. Vad man kunde betala och bidra med. Det gick ju långt över förväntan. Och efter det ärendet så var det ju inte, tog det inte lång tid förrän nästa veteran som hade problem dök upp. Mm. Och sen bara rullade på. Och till slut så insåg de att här finns ju ett underlag för en förening. Så att det var det ju Martin Barn, Johan Sellqvist och Karl Skonare som beslutade sig för att starta den här föreningen.
Just det. Ja, men jag minns när ni drog igång för länge sedan. Vilken otroligt skön sån här gräsrotsrebellrörelse det var.
Ja, det är en riktig ninja, ninja-organisation.
För ni är ju en förening och ni jobbar ju liksom helt ideellt. Det är ingen som får något betalt. Så att pengarna som kommer in, de går ju i princip oavkortat direkt till veteranstöd, vilket är helt magiskt.
Ja, det är alltså, det är ju 100% ideellt.
Mm.
Vi har till och med våra stadgar att vi får inte ta ut något arvode. Så att allt jobb som sker i föreningen, det sker på fritiden och ja, ibland är man väl rebellisk och gör en del arbeten på arbetstid, men det är ju 100% ideellt. Det är ingen som har någon lön överhuvudtaget.
Hur många är ni i VRR?
Vi är 13 000 medlemmar. Ungefär.
Just det. Och ja, men precis, det är fantastiskt verkligen.
Ja, och vi kan ju vara fler.
Mm.
För att i våra stadgar så säger de att oavsett storleken på ditt bidrag till föreningen så har du lämnat ett bidrag så är du anses som medlem.
Just det.
Och, men vi använder vår Facebookgrupp lite som en mätare på hur många som är medlemmar. Så att säga. Men det kan vara fler och det kan vara färre. För, som sagt, i och med att vi inte tar ut ett arvode, vi får inte ta ut ett arvode, så kan vi ju inte ha ett kansli. Och med den så har vi inga medlemskort eller så att säga ett inbetalningskort som kommer på medlemsavgiften, utan där har det blivit en väldigt smart lösning att alla som lämnar ett bidrag är att betrakta som medlemmar.
Ja, men det är ju otroligt obyråkratiskt och väldigt platt och väldigt snabbt sätt att kunna jobba på, tänker jag. Ja, men vi uppskattar det själva på Rekyl, att det är väldigt snabba puckar och det man vet att man får svar väldigt snabbt ifrån er när det kommer till göra grejer tillsammans och så vidare. Men jag tänker också det här med medlemskapet. Det vore ju kul om vi kunde bättra på statistiken lite grann efter det här avsnittet också, tänker jag.
Ja, men det hoppas jag också.
Så vi kommer såklart skicka länken var ni ska swisha någonstans så ni blir medlemmar.
Jajamän.
Hur mycket behöver man swisha då för att inte ni ska fastna i någon sån här avdrag för swish och skatt och allt vad det är för någonting?
Nej, men det oftast, vi brukar uppmana våra medlemmar att alltid stoppa till en tvåa i beloppet som du swishar.
Mm.
Att vill du swisha en tia, så swishar du 12 kronor.
Mm.
En 50-lapp, då swishar du 52. Och det är många som undrar, men varför det? Jo, i och med att vi är en helt ideell organisation, vi är inte kopplade mot något 90-konto eller något sånt där, så får vi ju betala 2 kronor för varje swish som kommer till oss.
Mm, just det.
Så att på ett år så är det, ja, beroende på hur många som swishar, men den summan kan vara mellan 20 000 och 30 000.
Mm.
för ett helt år. Och då är det de 20-30 000, de gör bättre på annat håll än hos banken.
Exakt, exakt. Och det går såklart att swisha mer än 12 spänn och 52 spänn.
Oh ja, oh ja.
För genom åren, det är ju en hel del summor som ni har lyckats slussa faktiskt, vilket är helt makalöst.
Ja, vi börjar närma oss nu 22-vallen, som jag kallar den.
Wow.
Det är alltså, sen 2014 så har vi samlat in och delat ut 22 miljoner kronor.
Ja, det är helt outstanding.
Så att vi väntar lite på kassören och vår revisor, deras räkenskap.
Men man tänker också, för det här är liksom, det är privatpersonen som går in, alltså klart en del företag också, men privatpersonen som går in och hjälper utlandsveteraner. Och det är liksom helt gräsrotsbaserat det här, vilket är fantastiskt.
Ja, det är gräsrot hela vägen.
Mm.
Vi försöker hålla det där med obyråkratiskt. Det är lite som en stjärna för oss.
Mm.
Just att det ska vara snabbt och smidigt. Ibland när vi kommer in ett ärende så hinner man inte ens blinka förrän saker och ting är lösta.
Ja. Hur kommer ett ärende in? Beskriv vägen in för ett ärende.
För att söka stöd hos oss så måste man gå in på vår hemsida på www.vrr.nu. Där finns en flik där det står för sökande. Och trycker man där så kommer man till ett kontaktformulär.
Mm.
Och då är det bara att fylla i uppgifterna där. Och sen skicka iväg. Och då hamnar det hos våra samordnare som sitter och hanterar de här ansökningarna för att vidimera att personen som har sökt stöd är veteran och att det är enligt vad våra stadgar säger att det ska vara. Det vill säga en akut natur av det hela och att det finns inga andra lösningar så att säga. Så att många tror ju att vi är enkla vägen, men det är vi inte. Vi är den sista vägen.
Just det.
Alltså sista anhalten. Mm. När man har provat allting annat och det går på arslet, det är då man kontaktar oss.
Ja, men precis. Ja, det där måste ju vara en balansgång, tänker jag. Som både som organisation att parera, men även som individ att veta sen när har man gjort allting.
Ja, ja, precis. Och ibland så kanske inte det är så solklart för oss när vi läser ansökan, men våra samordnare, det är en bunke fantastiska människor som har en väldigt utvecklad fingerspetskänsla.
Just det.
Och ibland kan det ärendena dra ut på tiden, men det är ju för att de behöver ha in kompletterande uppgifter eller någonting som vid första anblick väldigt mysko, men om veteranen får en chans att förklara så kanske och sen
just det.
Bara trillar det till.
Mm, ja, men
så faller alla pusselbitarna på plats.
Precis. Hur upplever ni så här, graden och viljan av att söka? För jag misstänker också att det är många utlandsveteraner som har någon inbyggd stolthet. Man inte vill söka. Ja. Det kanske går mycket hand i hand med liksom, krigaryrket. Man inte vill verka svag eller sånt där.
Nej, alltså jag skulle nog vilja säga att desto äldre veteranen är, desto svårare är det att be om hjälp.
Mm.
Och jag tror det har lite med kulturen att göra inom Försvarsmakten. Alltså om man tittar på 60-talet, 70-talet, allt från Kongo, Libanon, Cypern och de här. Det är liksom, då var mer mentaliteten att det var inte så jävla fegis, det är bara att bita ihop.
Mm.
Och så här va. Medan då, när man kommer fram nu till de senare missionerna här som Afghanistan och Mali, så har ju då blivit en helt annan attityd till det här med PTSD och, och psykiska stridsreaktioner överhuvudtaget.
Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Har ni sett någon sån här, vissa missionsområden har varit mer frekventa än andra?
Ja, det är ju främst Balkan och missionerna i Balkan.
Mm.
BA och KS-missionerna och sen är det även Afghanistan.
Mm.
Där har vi de flesta sökande.
Just det.
Sen har det ju givetvis funnits sökande från andra missioner också.
Mm.
Men däremot så märker vi att de yngre, alltså de som är under 25-26, har de jätteproblem. Jag gör en sån här avancerad killgissning, men jag tror att de har ett väldigt bra socialt nätverk runt sig och behöver inte sträcka ut armen till en veteranstödsförening, så att säga.
Just det. Är det någon skillnad? Jag tänker, förr i tiden, då var det ju frivillig verksamhet i princip, alla utlandsmissioner.
Mm.
Att man sökte dit, medan efter ett tag när vi fick en yrkesarmé, så då blev man stationerad på olika ställen.
Mm.
Är det någon skillnad också i att det är kanske de som är mer yrkes, att där finns det ett nätverk som tar hand om en?
Ja, jag tror det ligger mycket i det du säger. Att det är just att själva yrket där gör att man är fortfarande under övervakning när man kommer hem.
Just det.
Är du inte anställd i Försvarsmakten utan du har bara kommit in och gjort en mission och sen ska åka hem igen, då tror jag det är lättare att... så att säga, försvinna ut i åt höger eller vänster.
Ja, men jag tänker det är ganska naturligt att man bor på olika ställen i Sverige, alla har sina vanliga jobb,
ja.
Eller plugg eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Och sen så ses man kanske på någon återträff då och då.
Mm.
Men det gäller ju, och det är väl lite grann det här också med att hålla koll på sina kollegor helt enkelt.
Jajamän.
Nu har jag haft några sådana här fall där det verkligen har varit på vippen att folk håller på att stryka med.
Ja.
När ni kommer in och hjälper ut dem ur en knipa.
Jajamän, vi hade ett fall för många herrens år sedan. Och där vår samordnare läste mellan raderna att det stod inte rätt till med veteranen.
Mm.
Alltså i den psykiska hälsan. Samordnaren tog beslutet att ringa polisen och uttrycka sin oro över den här människans välbefinnande. Och polisen tog det på allvar. Och ungefär 2 månader senare så fick vi ett mejl till föreningen. Och där det var en veteran som undrade om det var vi som hade skickat polisen till honom. Och i så fall så ville han tacka så väldigt mycket för att förmodligen så räddade det livet på honom.
Mm. Ja, man tänker, de som inte har det nätverket, det är ju många veteraner som tyvärr stryker med på grund av självmord och motsvarande.
Där ser jag en liten återkoppling till det här, de äldre missionerna.
Mm.
Att det var mer vanligt att när man har gjort missionen så skingrades alla.
Mm.
I och med att Försvarsmakten är inte så stor idag så blir det att man har en tajtare kontakt.
Just det.
Så att säga.
Nej, men det är också... en parameter att man faktiskt håller koll på sina kollegor. Och man behöver inte söka själv som jag fattar det som. Utan du som nära anhörig till exempel eller kompis kan söka åt någon också.
Oh ja, det viktiga är ju att den stöd ska gå till är en utlandsveteran.
Mm.
Så att säga. Så att vem som helst kan söka stöd, men stödet ska vara riktat mot en utlandsveteran.
Mm. Och det som ni gör, ni fixar ju fram ekonomiskt stöd.
Ja.
Det är liksom huvudpremissen för att ni finns, så att säga.
Ja.
Vad är det som har gått åt pipsvängen när ni får in någonting?
Det är ju oftast att det finns ju 2 instanser i det svenska samhället. Den ena heter sjukvård och den andra heter försäkringskassa. Och problemet då, exempelvis med PTSD, det är att det är en sjukdom som inte syns.
Mm.
Jag menar, det är ju folk går inte runt med en binda runt huvudet och så står det PTSD. Utan det syns ju inte.
Mm.
Och det är en väldigt personlig sjukdom, alltså personliga förutsättningar. Och då säger sjukvården att till exempel att den här veteranen är alldeles för sjuk för att jobba, utan vill sjukskriva veteranen. Men då säger försäkringskassan att nej, så farligt kan det inte vara. Vår läkare säger att så farligt är det inte. Och då har de inte ens träffat personen i fråga.
Mm,
och då sker det ju en speciell utredning på Försäkringskassan. Och under den utredningstiden så får du inte ett öre.
Mm.
Och du har fortfarande hyra, elräkning, försäkringar etc. som ska betalas.
Just det.
Och var ska man få pengarna från?
Mm. Ja, det där är ju tajt. Jag vet ju många ärenden också där det verkligen har varit... Allting har stått på sin spets. Huset är på väg att utmätas och
ja.
Familjen skingras och det är liksom skilsmässor och det är det ena med det andra. Så det är, jag kan tänka mig den ekonomiska stressen på det också, utöver att man kanske har en PTSD-bakgrund också. Ja, det är en otroligt hemsk situation.
Och jag tror att det kan också vara en stor hjälp i helandet.
Mm.
Framförallt. Vad berör PTSD:n, att om man kan, har man då stora ekonomiska problem eller ett ekonomiskt problem, att kan vi då lätta den delen så kommer det andra och snurra mycket lättare.
Just det, verkligen.
Den andra delen, och jag provsköt den idén med personalen på veteranmottagningen och de tycker, de har vi en jättebra kontakt med. Och de tycker att det är helt rätt. Alltså att det är en bra inställning.
Mm. Nej, men det ligger ju mycket i det. Att det hänger ihop det här. Är det så att ni bollar vidare folk sen också? Eller finns de redan hos veteranmottagningen i Uppsala till exempel?
Ja, en del är ju inskrivna på veteranmottagningen. Mm. Men sen veteranmottagningen kan ju inte behandla alla sjuka i hela Sverige. Mm. Utan det är ju väldigt många som kommer in, gör en liten sväng där och sen blir de återremitterade till sin, till den lokala sjukvården hemma på sin hemort.
Mm. Ja, jag fattar.
Till hemmaregionen.
Ja. Ni syns ju då och då ute i samhället. Det är ju egentligen det är ju två gånger som man liksom kan träffa er personligen också.
Ja.
Jag misstänker att det är många som är lite nyfikna på så här, ja, men vilka är ni och kunna säga hej till er också.
Jajamän. Och det är, vad ska man säga, det största eventet är ju veterandagen.
Mm.
När Försvarsmakten har sitt officiella firande av veterandagen på Gärdet.
Just det.
29 maj.
Ja.
Där är vi alltid med. Vi har inte alltid varit med. Utan gör en liten återkoppling till den rebelliska och ninja-operationerna så... I början av föreningens tid här så var vi ju, fick vi ju ingen inbjudan. Vi var inte välkomna.
Mm.
Men då var de ett gäng som köpte ett sån här litet partytält. Och sen så slog de upp det bredvid Försvarsmaktens stora så att säga, samling av tält och så här. Va? Och då insåg nog Försvarsmakten att nej, där gjorde vi en liten felbedömning.
Just det.
Och ända sedan dess så har vi alltid fått en inbjudan till veterandagen som vi självklart är jättetacksamma för.
Ja, men det är bra, tänker jag, att samla allt som har med veteraner att göra. Och i och med att ni är en så stor faktor och otroligt omtyckta bland veteraner,
ja,
så det känns ju inte mer än rimligt och rätt att ni ska vara där såklart.
Nej, precis.
Och skaka tast när det är.
Ja.
Flaggdag och veterandag såklart.
Mm. Ja, det är alltid väldigt många som kommer förbi.
Mm.
Bara för att säga hej. Eller de kommer och stöttar föreningen genom att köpa någon tygmärken och klistermärken och annat som vi säljer där.
Precis. Men ni är också på något annat ställe?
Sen finns det ju en veteranåterträff i Halmstad på Ringnäs skjutfält. Som då Tony som är en fantastisk veteran som håller i det här helt och hållet själv. Där försöker vi, det har vi också som en sån här helig ställe där vi ska vara med och finnas och så här. Så att, och från och med somras så har vi försökt att fördjupa vårt samarbete med Tony där och försöka stötta honom i och, när de ska bygga upp alltihopa.
Mm. Ja, men det är bra. Det blir lite grann som en inofficiell veteran då.
Ja, precis. Det är den 29 maj. Det är ju Försvarsmaktens firande av veteranerna. Mm. Det, vecka 28 på Ringnäs skjutfält, då är det veteranerna som firar veteraner.
Ja, men precis. Vi skickar en länk dit också såklart.
Jajamän.
Ja, men där är det otroligt härlig stämning. Väldigt informellt.
Ja, ja, definitivt.
Där kan man behöver liksom inte klä upp sig för att vara där. Även om man får det såklart. Men
ja,
folk kommer dit, det är tält och det är husvagn och det är så bara sover man in.
Man kommer långt med t-shirt, shorts och foppatofflan.
Ja, ja. Ja, det är kul. Vad sa du, vecka 28 var det va?
Ja, torsdag till söndag, vecka 28 är det varje år.
Precis när industrisemestern börjar, är inte det?
Ja, det är väl andra veckan juli.
Just det, det stämmer. Mm. Ja, men det är intressant. Men jag tänker framåt också då. Vad ser du för spaningar för veteranstöd framåt? Nu är vi ju en mix av värnpliktsförsvar och yrkesförsvar och deltidsförsvar. Och snart kanske vi går med i NATO, vem vet. Men hur som helst så börjar det röra på sig lite här var. Och vi, hemvärnet till exempel, och andra delar av försvaret har varit med i Interflex. Hur ser det som er spelplan ut framöver?
Vi har väl en liten plan här på att vi ska se över alltså våra stadgar om vem som kan söka stöd hos oss. För att vi har ju insett det här med NATO. Att det är ju inte frågan om, det är frågan om hur många som kommer att vara utomlands placerade.
Mm.
Och likadant nu här med hemvärnet. Ska det räknas som en internationell tjänstgöring att åka till England, utbilda då en tredje nations soldater så att säga? Jag personligen tycker att det är ett solklart fall, men vi behöver bottna i det så att det inte blir en lucka som täpper till för en specifik kategori av folk eller något sånt här. Utan det krävs ett ganska omfattande arbete där.
Men det är fullt
men det ligger i startblocken, gör det.
Mm. Nej, och det är ju bra att börja i tid för det är mycket som rör på sig i olika riktningar.
Ja, det gäller ju att ha en bra stridsplan.
Ja.
För det är liksom från när första stridskontakten kommer så är det bara stridsledning som gäller. Så att det gäller att vi nu börjar alltså måla upp så att sen när, om det kommer in ett ärende så behöver man inte fundera så mycket utan då finns det, då finns det en sop för det.
Ja, men precis. Vi får ju en hel del förfrågningar om att stödja Ukraina-veteraner, alltså frivilliga som är nere i Ukraina.
Mm.
Och vi tänker hela tiden på er modell där man verifierar att ja, det här är den personen och den har varit på det här stället. Mm. I ert fall så är det mycket, mycket enklare för att ni kan ju kontakta den som varit ansvarig för en mission till exempel.
Ja.
Allt det här är ju loggat och det blir ju... Så det blir väldigt mycket marigare när någon har varit nere i Ukraina såklart. Men vi försöker få folk att modellera er bild. Det vill säga att man försöker att kvalificera någon. För jag misstänker att ni får ju också en hel del lycksökare som försöker få pengar för att de har sett att andra har fått pengar. Att,
ja. Men det är ju våra samordnare. Det är, alltså, vilka hjältar. Alltså, de är grymma. Givetvis så kollar vi upp den som har sökt. Vi har inga hemliga register utan allting, alla sökningar och sånt vi gör det är helt i öppna register. Ett sånt öppet register bland annat heter Facebook. Alltså det är skrämmande vad man kan få reda på om folk bara genom så att säga Facebook. Så att det är ju det som är man lite osäker på om det verkligen är en veteran. Du kan ta vilken veteran som helst och så frågar man dem, men vem hade du i din grupp? Och de bara rabblar upp alla och till och med gruppen bredvid och den andra plutonen och så här. Va? Men de här lyckosökarna, de kan ju inte ge namnet på någon.
Nej, precis. Ja, men där gallrar ni såklart ganska hårt initialt. Därför den biten tänker jag, när vi får in de här frågorna, att den är den svåra biten. För att det är svårt att verifiera vilken brigad eller bataljon har man hängt på.
Ja.
Och uppgifter och liksom vem har varit befäl och så vidare.
Och kan det dessutom vara sekretessbelagda uppgifter också?
Garanterat att det kan vara. Så är det ju. Så att den, ja, nej men, och vi kan ju stänga den här, men de som åtminstone går och bär på den här idén om att försöka hjälpa Ukraina frivilliga,
ja,
kan ju ta lite rygg på vad ni har gjort och hur ni jobbar.
Jajamän.
För jag tycker er modell är, som du säger, den är obyråkratisk och oftast rättvis. För att det är lätt att kolla.
Ja.
Ja, nej, men intressant. Vad tänkte jag är, hur ser tillströmningen ut på ett år för er? Har det liksom avtagit eller ökar det eller...
Jag skulle vilja säga att sen covid-pandemin så har det sakta avtagit.
Mm.
Inte stora steg, men precis innan pandemin så låg vi väl runt ett 80-tal ärenden.
Mm.
Alltså godkända ärenden per år.
Just det.
Och nu så ligger vi runt ett 60-tal kanske.
Mm.
Så att... förra året så tror jag vi stannade på 49 eller någonting sånt.
Just det. Undrar hur det kommer sig egentligen, att det stannade av runt pandemin där.
Ja, jag brukar skämtsamt säga att antal veteraner som behöver hjälp har kanske tagit slut så vi kan lägga ner föreningen.
Ja.
Men det vore väl en utopi att tänka någonting
exakt.
Sånt.
Nej, för där är ju tricket också. Vissa de dyker ju upp långt, långt senare med en problembild.
Ja.
Det behöver inte vara så här ett år eller fem år efter en insats, utan det kan vara ganska långt efter.
Jajamän. Och det är ju, alltså kroppen är ju fantastisk på många sätt, men den kan också vara väldigt ofantastisk.
Mm.
En veteran förklarade för mig att han har varit på en jättetrevlig återföreningsfest med sina missionskamrater. De hade åkt Finlandsfärjan. När han kom hem, de var ett gäng som hade åkt från samma stad, och han kom på att jag har ju glömt att swisha soppapengarna.
Mm.
Så att han har stoppat i sina AirPods för han ska lyssna lite på podd då, i och med att han ska sova. Han är hemma själv. Frugan och barnen är iväg på en resa. Och han swishar pengarna. Men som alla vet så är det ett specifikt ljud när man skickar iväg swishen. Och det ljudet fick honom till att bli helt stel i kroppen, bara ville kasta sig på golvet.
Mm.
Jag själv är ju inte veteran. Man behöver ju inte vara veteran för att hjälpa veteraner. Och jag har varit lite intresserad av det där och börjat liksom efterforska lite. Men då visade det sig att det är nästan helt identiskt med tiondel sekunden innan en granat från en granatkastare slår ner.
Just det.
Så är det ungefär samma ljud.
Vi kanske ska be Swish byta ljud helt enkelt.
Ja, jag har varit i kontakt med dem faktiskt. Ja. Så att, och fick svaret att de hade skickat det vidare till sin utvecklingsavdelning.
Mm.
Jag sa att det är väl bättre med ett catching
ljud
eller någonting sånt. Men liksom det här Swish, liksom det, och på just det här pisksnät-swishet. Så
ja,
att,
men precis. Nej, men ibland så kan det vara ganska lite som får det här, som att man kommer tillbaka till en situation.
Ja, och då blir det ju, då visar jag att den här veteranen har varit med om det är ju beskjuten med granatkastare under sin mission på Balkan.
Mm. Ja, är det ingen...
Så att det är långt, långt efter kan det vissa saker, oftast dofter och ljud och sånt där, trigga.
Ja, men verkligen. Just dofter är sådana som man vet, tar mindre än en sekund, så är man tillbaka på en helt annan plats.
Ja.
Särskilt nu, det är många som undviker nyår bara därför, för att slippa alla smällar och försöka liksom vara långt ifrån människor där man går egentligen.
Jag vet, det finns veteraner som inte klarar av doften av grillat kött.
Mm, precis. Nej, men har man åkt förbi något ställe där det har gått illa för en by, då tar det ett tag att bli av med den doften.
Ja.
Hur många är ni då i VRR som jobbar med det här?
Vi är 7 stycken i styrelsen.
Mm.
Det är jag som är ordförande och sen så har jag en vice ordförande. Jag har en kassör och sen så har jag en ledamot också.
Mm.
Och sen så har vi två supplianger.
Just det. Klarar ni er på det?
Ja, alltså bara för styrelsearbetet så räcker det gott och väl. Mm. Men sen har vi ju den här lilla klicken med hangarounds. Mm. Nej, men som vi kallar staben.
Mm.
Det är ju folk som hjälper oss att köra föreningen. Åker iväg på event.
Mm, just det.
Vissa förband är väldigt om sig kring sig och bjuder in oss till deras garnisonens dag och försvarsmaktsdagar och allt vad det heter som de har. Och då är det bra att ha den här lilla extra klicken med folk. För jag menar, vi i styrelsen, vi kan liksom inte fara runt hela Sverige runt.
Ja, men precis.
Så att, utan då har vi den här hjälpen.
Behöver ni bli fler?
Oh ja, vi behöver alltid bli fler.
Jag tänker om det är någon som lyssnar på det här som gärna vill hugga in i det här.
Jajamän. Och det är bara att ta kontakt med oss. Återigen på vår hemsida så finns det ett kontaktformulär bara för att få kontakt med oss.
Just det.
Det finns ju ett ansökningsformulär men ett kontaktformulär också. Och då är det bara att skicka ett mejl där.
Mm.
Vi har fått vissa sådana här påringningar. Så att nu har vi några stycken som ligger i utbildningsreserven.
Just
det. Som kommer att hoppa in nu till sommaren och hjälpa till.
Ja, men det är ju lysande. Jag vet att det är några nya ansikten som man har sett som är så här kanon att se att det liksom blir en förnyelse också.
Ja, jajamensan. I somras här så fick vi en riktigt frisk fläkt in i föreningen.
Mm.
Då kom ju Annelise till oss.
Mm.
Och hon försöker sköta våra sociala medier.
Men just det.
Det behövs fler.
Mm.
Så är man riktigt duktig på det här med sociala medier och algoritmer och allt vad det heter så ta gärna kontakt med oss, för vi behöver bli fler.
Ja, men det är säkert någon här som vill hugga i.
Ja.
Och var hittar man er i sociala medier?
Dels Facebook, det är väl vår huvudarena,
ja,
så att säga. Veteranstöd Rapid Reaction, insamlingsgruppen som det heter. Vi finns på Instagram också, där heter vi vrr.nu.
Mm.
Och den nya Threads blir automatiskt i med att vi finns på Instagram också. Men sen finns vi även då på X, på Twitter.
Just det.
Och där är vi väl inte så aktiva så att säga, utan det är främst Facebook och Instagram som vi är aktiva på.
Ja, men precis. Jag kommer ihåg när det började med på Facebook där, att det var sån otrolig aktivitet.
Ja.
Alla som kör skärmdumpar på hur mycket man swishat och
Om
det är något ärende som är igång så är det ju verkligen rock'n'roll i de här grupperna.
Ja, jajamän.
Det är verkligen, man ställer upp och man vill verkligen att målet ska nås.
Ja.
Och ibland är det helt bizarra mål också. Det är så här, det kan ju vara så här 150 000 och ändå så drar ni in det på en helg.
Ja, ja. Alltså, vi har ju aldrig misslyckats med ett ärende. Peppa, peppa. Men vi har märkt att de senaste 2 åren det blir tuffare och tuffare. Mm. Men jag har tillit till alla våra medlemmar. Och det är lite därför också. Där hela vår grundtanke, det är ju inte att 3 personer ska swisha in vars 25 000 för att lösa det här ärendet. Nej, utan om alla 13 000 medlemmarna swishar vars en 10 plus 2 kronor.
Just det.
så har vi 130 000 på just bordet, alltså. Ja, rakt upp och ner.
Ja.
Och det är där kraften är i vår förening.
Mm.
Det är att många hjälper till med en liten slant.
Mm. Helt rätt. Ja, det är fantastiskt. Och sen har ni också några samarbeten som ni kör.
Ja. Vi har ju de här konstiga killarna då i Rekyl. Jag tror det var 2015, 2016 någonstans. De 3 lagom sjuka människorna tog kontakt med de andra lagom sjuka människorna och undrade, fan, ska vi inte kunna trycka upp en t-shirt till förmån för er? Och jag då som... Jag satt ju inte i styrelsen i föreningen på den tiden, men jag är ju idag väldigt tacksam att de hoppade på. De hoppade på betet där.
Mm, ja, det var ju...
För det visade sig att det blev ju en jättesuccé, och sen så blev det nästa t-shirt och det blev ännu större succé. Så att, och på så sätt så fick Rekyl också en rekyl.
Ja, men precis. Det var, man började ju rulla den där snöbollen,
ja,
lite sakta. Och så kom den lite större och så blev den lite större till slut.
Och helt plötsligt så kom den nerförsbacken.
Ja, exakt.
Ja, men så det var... att det är, rekyl är en väldigt, är en, ett företag som vi har väldigt djupa samarbetsrötter med. Och som vi vänder oss till i tid och otid.
Ja, men vi försöker hjälpa till så mycket vi kan verkligen. Och det, är, ja, det har varit så enkelt att jobba mer också. Det är så otroligt friktionsfritt.
Ja.
Just man bara kan, allting så kan man eller så kan man inte hjälpa till. Så, men alltid så fortsätter man att hjälpa varandra.
Jajamän.
Och för oss är det så här, det är ju kul som företag att kunna ha en affärsmodell som går ut på att man betalar en specifik skatt till veteraner. Vår största bidragstagare är Skatteverket, men sen kommer veteraner.
Sen kommer veteraner.
Ja, men det är ju väldigt, det är egentligen en osvensk modell som vi arbetar med. Mm. Men det är ju också väldigt belönande. Jag ska inte säga att det är lättare, för det är rent krasst är det mer jobb, men det är väldigt lätt att kliva upp på morgonen och veta att man kan bidra någonstans.
Ja, det är såna här gamla kloka orden, så länge hjärtat är rent och man sover gott om natten,
ja, men precis,
då gör man rätt.
Ja, det är just att det finns en sån här community som man tillsammans lyckas bygga upp också och liksom sprida till resten av samhället och Sverige att det finns utlandsveteraner.
Mm.
Och att det kommer med en baksida ibland. Det är inte bara att man får ställa upp med folk och soldater och officerare till jordens alla konflikthörn och få en plats i säkerhetsrådet. Utan det kommer ju med ett pris.
Ja, amen.
Så det är det priset som vi tycker att det är. Den här vill vi vara med och dela på helt enkelt tillsammans med er. Och en del andra såklart också i
Det är vi jättetacksamma för.
Och sen har ni ju andra företag som är med också, vilket är jättekul.
Vi har bland annat ett företag i Solna, utanför Stockholm, som heter FMJ Shooting Range, som också stöttar oss. De har varit med lite mer än ett år nu, där vi försöker hitta lite vägar på hur vi ska fördjupa samarbetet.
Mm.
Men precis som det låter i namnet så är det ju liksom en skjutbana ju, och pang pang och veteraner, det hör rätt bra ihop.
Ja,
så
men det gör det. Vi skickar en länk dit också såklart.
Jajamän. Sen har vi ju även en veteran som, han har ju ett företag då, patrull.se, där han har försöker trycka upp saker och ting då för veteraner.
Mm.
Veteran-t-shirtar och sånt där som han har hjälpt oss lite grann med klistermärken och sånt tidigare, men sen i somras nu så har vi dykt ännu djupare, så att han har ju planer på att starta en fond där viss del av avkastningen ska gå till VRR.
Just det.
Så att det ska bli spännande att se i framtiden.
Ja, men ju fler som ger oss åt desto bättre.
Ja, precis. Och sen hade vi ju i våras var det ju, så att vi kontaktade av Bare Systems, alltså gamla Hägglunds.
Mm.
Så att de ville också vara med och bidra till vår förening.
Mm.
Och det gör de genom sitt, nu kommer jag inte ihåg det exakta namnet, men det hade ju med 22 att göra. Och alla som är med i veteranvärlden vet ju att 22, det har en väldigt stor betydelse i veteranvärlden. Det är så antalet veteraner som begår självmord varje dag.
Just det. Ja, men precis.
Och sen har vi ju även då gjort ett litet, eller ett litet, det finns ju en stiftelse, Jesper Lindbloms minne.
Mm.
Och de hade ju en idé då om att skapa ett, vad ska man säga, en mötesplats för veteraner och anhöriga.
Mm.
Och ja, vi tror på den idén till 100%. Mm. Så att vi har ju ett väldigt nära samarbete med stiftelsen där.
Ja, men det ska bli superspännande att se var det tar vägen någonstans. För det är mycket som är färdigfinansierat.
Ja, oh ja. Och jag tror att vår stora roll i det här, det är att hjälpa veteraner att kunna komma till det här centret.
Ja, men verkligen.
Så att, men, och vi har blivit erbjudna att ha kansli på platsen, men då är vi åter där igen. Vi får inte lov att avlöna folk, alltså kan vi inte ha ett kansli.
Ja, just det.
Det är...
Ni får ha en brevlåda och kanske en, ja. Ett skrivbord där.
Men däremot så är det kanske en framtida plats för att ha våra årsmöten.
Ja, men precis. Och det så kan säkert det... dyka upp. Vi snackade tidigare om veterandagen och om ÖS och sådär.
Jajamän.
Men det kan ju dyka upp ännu fler tillfällen.
Jajamän.
Har några grejer där till exempel.
Jajamän.
Och var var det någonstans geografiskt det här?
Det är utanför Upplands Väsby.
Mm.
Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad sjön hette, men det ligger på en sagolik plats in till en sjö.
Mm.
Och det,
just det.
Det kommer bli magnifikt. Camp Valkyria ska
precis,
det heta.
Precis, Camp Valkyria.
Ja.
Ja, men det där hoppas vi tar vägen på något bra sätt verkligen.
Ja, nej, men det hoppas vi också.
Mm.
Och det är, jag tror det är någonting som verkligen behövs.
Det tror jag med, för det är de som... jobbar nu till vardags i Försvarsmakten. De tillhör ju något ställe, men alla som inte jobbar till vardags men har gjort utlandstjänst, de är ju spridda vind för våg.
Ja.
Så för dem att kunna samlas på det här stället är ju fantastiskt, tänker jag.
Mm. Ja, oh ja.
Plus att man kan hitta på massor med temadagar med andra organisationer och ha utställningar och så vidare.
Jajamän, jajamän.
Alltså ni får väl ha en liten sovhytt där istället då?
Så ja, precis, precis. Hela Camp Valkyria, det ska ju även vara övernattningsmöjligheter på platsen också. Mm. Där, så att vi kan ju, ja, i värsta fall får vi väl be om två träd och så får vi knyta upp en hammock.
Eller hur? Ja, men det är ju fantastiskt att se hur hela veteranrörelsen faktiskt har växt. De senaste 10 åren, när ni startade 2014, så var det, jag ska inte säga obefintligt, för det fanns ju, men det var inte jätteomfattande i alla fall. Så
nej,
kan man säga.
Och jag tror också mycket med omvärldsläget nu idag gör att den här veteranfrågan, den har verkligen kommit upp på bordet.
Mm.
Det har varit innan någonting man har skuffat undan lite längst bak i skåpet.
Ja, men, så att säga.
Men nu med det som händer runt om i världen så... Det går de inte att blunda längre.
Nej. Nej, och där märker man ju på en del länder i Europa till exempel som varit med i andra världskriget. Där finns det ju en historia och tradition av att hedra och hylla veteraner.
Mm.
Och sen så är ju Sverige ett av få länder då som inte var mer aktiva i det här.
Nej.
Så vi har ju inte haft en... Jämför man till exempel med USA så det är ju en helt annan galax.
Ja,
jobbar med veteraner.
Oja. Det är en väldigt stor skillnad.
Alltså ju fler som är med och menar, ju större det blir desto finare blir som alltså, veteran blir bemött också.
Ja, oja.
Och sen så vet som du säger, det är skakig värld just nu. Det kanske inte blir mindre skakigt i år heller, vem vet.
Nej.
Så det finns alla möjligheter att kunna bygga upp det här bra från start.
Ja.
Men du, jag misstänker att ni har sett på en himla massa bra och dåliga erfarenheter. Kan du ta några sådana här bra exempel på när ni verkligen har nått i mål med någonting som ni trodde var omöjligt?
Ja, vi hade ju en... ärendet var ju inte så stort, men det var ju ganska så gripande ärende. Mm. En äldre herre då, en veteran, en Kongo-veteran, och han hade hamnat på sjukhus, en väldigt lång vistelse på sjukhus. Och genom detta så hade räkningarna hamnat på hög, och efter en tid där så var ju kronofogden och ville mäta ut hans hus. Veteranens dotter hjälpte då kronofogden att öppna huset så de kunde få komma in och titta, och då var det en av kronofogdarna där som upptäckte då att på en hylla där så fanns det medaljer och en ljusblå basker.
Mm.
Så han frågar ju dottern där om att är din far veteran? Ja, sa hon. Ja, men då ska du få kontaktuppgifterna här till en förening. Så ta kontakt med dem, för jag tror att de kan hjälpa er.
Mm.
Och det var ju kontaktuppgifterna till oss.
Just det.
Så att i utbyte mot den lappen så lovade han att han skulle försöka förhala ärendet.
Mm.
Och det tog knappt 24 timmar, så ärendet var strax över 100 000. Men
just det, wow.
Då var allting betalt.
Det där är verkligen magi.
Ja.
Men då har han varit i kontakt med er sedan tidigare, misstänker jag.
Ja, på något sätt så har ju den här kronofogden fått upp ögonen för vår förening.
Ja.
Och jag själv personligen, så fort jag träffar på folk och jag får höra att de jobbar på Försäkringskassan eller jobbar på kronofogden eller en inkassofirma eller sånt där, så försöker jag sprida lite VR-ljus över dem.
Ja, men det där tänker jag är ju otroligt bra preventivt, att man försöker förebygga de här så att man inte liksom går full bonkers på att driva in varenda skuld, utan har lite slack på linan.
Ja, ja, precis.
Och gärna, som du säger, ta en kontakt med er.
Ja, oja.
Om det är en veteran som är inblandad. Det är inte alltid de vet om det, såklart.
Nej.
Men bara att de har det på raden, att de vet om att det finns en sån här organisation. Och det här är ganska unikt. Man tänker, det är ju, ni har säkert fått frågan också, men vi får det då och då. Finns det någon liknande för poliser, eller finns det för räddningspersonal?
Ja, de kan ju söka stöd hos oss.
Mm.
Beroende på att i våra stadgar så står det ju inte specifikt att det är Försvarsmaktens personal, utan personal som är utsänd av svenska staten.
Just det.
På en internationell insats. Och det behöver inte ens vara en FN-insats, för man tittar insatsen på Balkan, det var ju en NATO-insats för att framtvinga fred. Så att utan att insatsen är sanktionerad av den svenska staten, så att vi har ju även folk ifrån som tjänstgjorde under dåvarande MSB som åkte ner och försökte hjälpa till att bygga upp olika delar av Balkan igen då efter kriget där.
Just det.
Så att och även poliser, åklagare och kustbevakning är även sådana som har rört sig ute i internationella vatten.
Ja, men
de kan också söka stöd hos oss.
Vet de om det i samma utsträckning? Eller är det som en liten dold?
Polisen vet om det. Eller rättare sagt, att det är ju rätt polis om man springer på veterandagen. Så man kan stoppa en näve broschyr och en näven på dem.
Just det.
Träffade en tjej där från polisen. Hon var tydligen ansvarig för placering av poliser utomlands. Så det var perfekt.
Ja, men precis.
Och tullen är också med där på veterandagen. Kustbevakningen, de lever väl lite i förnekelse av att de har inga veteraner. Och de har ingen som mår dåligt.
Nej.
Och då får vi väl hoppas på att det är så.
Mm.
Men hur som helst, om de har veteraner eller inte, de är väl, de som faller under våra kriterier är ju välkomna att söka.
Mm. Verkligen. Ja, men då vill man veta mer om det här, så går man ju såklart in på vrr.nu och läser om det också.
Jajamän.
Det finns, kan man ju göra inte bara som veteran, utan som kompis eller bara allmänt nyfiken.
Ja, ja, man behöver inte vara veteran för att hjälpa till.
Nej.
För jag menar, ger man pengar till Stadsmissionen för att hjälpa till exempel hemlösa, du behöver ju inte vara hemlös för att hjälpa hemlösa.
Precis. Det här är väldigt... Och där får vi ju frågan också, så här, kan man köpa era t-shirts om man inte är veteran? Ja, det kan man göra. Det funkar. Så det är ju ett sätt liksom att hjälpa andra, helt enkelt.
Men ofta så underlättar det om man är veteran för att förstå meddelandet på t-shirtarna.
Så kan det mycket väl. Det ligger någonting i det. Ja, för fan. Ja, det är otroligt bra att ni finns som kraft. Jag tänker, det är också bra för hela Sverige, alltså, att kunna ta rygg på en sån här typ av organisation. Om man nu är nyfiken på att, vad vet jag, kanske stötta en annan grupp människor.
Ja.
Sen så ligger det kanske i sakens natur att det är väldigt tajt sammanhållning mellan veteraner och folk i det militära, såklart.
Oh ja.
Man ser att polisen börjar få liknande system eller åtminstone organisationer också.
Ja, just det här att se efter varandra.
Mm.
Och inte bara under själva tjänstetiden, utan även utanför.
Ja, men precis. Och där kom jag ihåg att fan, ja, det var ju hemskt när den här polisen blev skjuten i Göteborg.
Ja.
Men då var han ju också veteran.
Ja.
Och det gjorde ju också att man kunde steppa in där både VRR och vi på Rekyl här gick in.
Ja.
Tillsammans med andra. Och hjälpte till. Och det är också såna grejer som man inte... Det finns liksom inget manus för sådana typer av händelser såklart.
Nej, och där gick vi väl lite utanför, alltså våra skjutgränser.
Mm.
För jag menar, utan det var väl mer att göra en insats för veteranens barn.
Mm, precis.
Och just på grund av att hela händelsen var så fruktansvärt brutal.
Mm, verkligen. Ibland så blir det som att man behöver improvisera lite grann.
Mm.
Men det är också just att det är, man kan kliva utanför ramarna ibland bara för att kunna lösa ut skit som behövs lösa ut.
Ja, ja, precis. Man bara liksom make shit happens.
Ja, exakt. Nej, men det där, och det där följer ju väldigt väl ut. Det blir bra för familjen till slut.
Ja, jajamän.
Tillsammans med många andra som har hjälpt oss på vägen med det här och liksom att ringa det här. Ja, det finns ju många sådana exempel på när man ser vilken effekt det faktiskt gör på folk som kommer tillbaka.
Mm.
Och som kommer fram till både er och till oss långt efterhand.
Ja, ja, oja. En del veteraner, de förblir anonyma.
Mm.
Alltså att de har fått hjälp och sånt där. Vissa är raka motsatsen.
Mm.
Om man står till exempel på veterandagen eller man är då i Halmstad och så kommer fram någon och kramar in jättehårt och bara, tack så mycket för all hjälp jag har fått. Och sen får höra vad som har hänt efteråt också.
Ja.
Att allting har ordnat upp sig, de är på väg och få ordning och reda och så här, va.
Det är så himla glatt verkligen.
Ja,
men det är otroligt.
Det är en riktig boost, det är det.
Ja, det är det verkligen. Ja, men ibland får man en tår i ögat just när man liksom vet om bakgrunden till allting.
Ja.
Och sen får se att liksom har fixat till sig lite grann.
Mm.
Ja, det är väldigt värdefullt verkligen.
Oh ja.
Ja, ja, det är som sagt, vi är tacksamma för att ni finns. Och jag tror hela samhället skulle kunna titta mer på hur man skulle kunna organisera sånt här för andra delar av samhället också.
Mm.
Och få inspiration för hur ni jobbar. Det är otroligt värdefullt.
Nej, just det här att man är en rejäl klick människor.
Mm.
Och i och med att allting har blivit mycket dyrare idag.
Mm.
Men en tia är fortfarande en enkel summa att kunna skjuta till.
Ja, så är det.
Och det är lite så vi försöker jobba också när vi är ute. Som på, i Halmstad, så på försök förra året så fick vi hjälp av Mercedes-Benz i Malmö.
Just det.
De lånade ut en minibuss till oss. Mm. För vi hade en idé om att köra lite veteranservice.
Mm.
För vi tänkte att nej, vi ska inte blanda in ordet taxi. Det är för många som kan bli stötta och så här. Så att, utan det blev veteranservice.
Mm.
Så att de veteranerna som åker till Halmstad som tar tåget dit, de kunde boka upp och bli hämtade på stationen i Halmstad och utkörda till skjutfältet där. Och likadant på söndagen när allting avslutades. Och då var avgiften, det var en valfri swish.
Ja.
Det är någonting som vi kör väldigt ofta, just för att alla ska kunna vara med och betala utefter de förutsättningarna man har.
Exakt.
Vi hade ett glatt gäng på lördagen som ville åka till den lokala pizzerian och undrade om de kunde beställa pizza.
Mm.
Ja, men vi åker inte och hämtar någon pizza. Nej, 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 men vi vill åka iväg, sa de. Så att de var ett glatt gäng där som hoppade in, fyllde upp bussen där och så åkte vi iväg. Det var en väldigt lönande resa för föreningen, kan jag säga.
Ja, men, och det är rent krasst seriöst också att det är inte alla som har råd att liksom åka runt i egen bil.
Nej.
Utan den finns, den här Mercan från Mercedes-Benz i Malmö.
Ja.
Den finns så där och fyller verkligen en funktion.
Ja, jajamän.
Skickar såklart länk till Mercedes-Benz i Malmö. De har varit med och stöttat både oss och er tidigare, så att det är all heder verkligen åt mycket.
Ja, jajamän. Det var guld, alltså den där bilen. Det var många som utnyttjade den.
Mm. Apropå Swish, det är ju en... Det finns en kultur som heter att böta. Berätta om den.
Ja, Ja, alltså det här stannar rätt så långt tillbaka i försvarsmakten, eller ja, framförallt på utlandsmissioner. Att om man bryter mot någon regel så måste man ju betala böter.
Mm.
Och då fanns det ju en massa olika regler, som till exempel man fick inte ha mössa på sig på mässen och så vidare. Utan när man hade gjort någonting så, ja, så skreks det ju bot. Så att då fick man ju betala böter. Men det beteendet har ju kommit med in i vår grupp. Så att ibland så kan det vara till exempel fredagkväll, så är det någon som sitter, ja här sitter jag framför brasan, har så jäkla bra, ah, jag skickar en bot på det, för det, så här bra får man inte ha det. Så man kan få böter för de mest otroliga.
Ja, det där brukar ju spåra ur, man ser just, ja, på fredag, lördag kvällen så blir det väldigt många spontanböter.
Ja, ja, oh ja. Och bara för att du har fått böter så bötar jag för att du bötar.
Ja, exakt. Och så fortsätter det.
Ja.
Ja, men det är så här, det är en skön kultur att bara spina vidare på, och den gynnar er såklart också.
Oh ja.
För då brukar ju folk skärmdumpar där, så står det i fredagsboten.
Ja, jajamän.
Och så ert swishnummer på den där.
Ja, jajamän.
Ja, det är grymt. Ja, men det har varit grymt kul att ha med er på den här podden. Har du några sista ord innan vi bara tar och rundar av för den här inspelningen?
Ja, jag ska bara rikta ett varmt tack till alla våra fantastiska medlemmar som gång på gång levererar, så att vi kan skicka ut stöd till de som behöver det. Och ett varmt tack till de företagen som stöttar oss och som är med på det galna tåget.
Ja, men det är fantastiskt. Vi skickar såklart länkarna. Gå in på länkarna, gå in och besök VRR. Gå in och bli medlem. Det kostar allt från 12 kronor och uppåt, så är, ja, medlemmar. Och
efter egen kapacitet.
Efter egen kapacitet, verkligen. Och så sprider den här till nära och kära och arbetsplatser och så vidare. Tack ska ni ha.
Tack!
Och en liten heads up här då. Nu har vi snart kommit in här på vintern, våren, och då vet ju alla att det är dags att släppa biljetterna till årets Para-Endurance Race som går i Karlsborg i september. Så se till att hålla utkik i våra kanaler när biljetterna släpps. Det kommer bli ett fantastiskt genomförande även i år. Sen har vi också First Responder som vi den här gången kommer köra i Jönköping, och datumet är 23 mars. Och det är för att samla upp alla er som bor i södra Sverige, för Jönköping ligger ju nära många städer och orter. Och den här gången så har vi än en gång äran att ha med oss Dr. Rickard Ornell som huvudinstruktör. Så att spika in 23 mars i kalendern. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes, och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!